EM-kvalet är nu halvvägs och efter segern över Grekland igår kväll ligger Finland fortfarande tvåa i gruppen och drömmen om att ta sig till EM nästa sommar lever kvar. Det här ska vi diskutera idag tillsammans med FIFA-domaren Lina Lehtovaara, träningschefen Sixten Boström och Yle Sportens Kristoffer Herberts. Ni ska vara riktigt välkomna alla tre. Jag slänger ordet direkt till Lina Lehtovaara, riktigt sådär pang på rödbetan. Kommer Markku Kanerva nu att göra idrottshistoria och lotsa Finlands herrlandslag för första gången till EM?
No, jag hoppas ju att han gör det. Och det ser ju nog verkligen bra ut för tillfället. Att gårdagens vinst över Grekland så gjorde nog att vi ligger väldigt bra till. Så jag hoppas ju att det ska gå vägen och jag har nog en, jag tror verkligen att det kanske till och med gör det.
Jag slänger ordet till Kristoffer Herberts för han är den enda i den här kvartetten som har varit på plats på Ratina igår kväll. Vad tror du?
Nej, alltså man behöver ju inte tippa om inte man vill utan man kan bara se vad som är mest sannolikt när det handlar om idrott. Och faktum är ju att det mest sannolika är att Finland kommer att vara bland de två bästa i den här gruppen och ta sig till EM-slutspelet. Om samtliga resultat i hela gruppen går som de förväntas göra, om matcherna slutar i favoritsegrar hela vägen, så då är Finland ett eller två i gruppen och det i sig en helt ny, helt unik situation. För Finland har varit nära att nå EM tidigare eller slutspel överlag, men då hade krävt ett lite märkligt resultat på vägen, till exempel att Finland skulle ha gått i EM-slutspel om laget skulle ha vunnit borta mot Portugal, som är ett onormalt resultat. Men här med bara normala resultat hela vägen, så då spelar Finland EM. Så det är det mest sannolika att svara på din fråga är ja, och det är helt unikt.
Sixten.
Ja, jag har full tro på att vi går vidare. Och det där, jag ser ju saken från ett sånt här tränar fotbollsmässigt liksom perspektiv. Och jag ser liksom tendenser och grejer som allt pratar för att liksom vi kommer inte att liksom, de här matcherna som egentligen är de viktiga. För egentligen så är ju den här matchen nu på söndagen mot Italien. Så alla poäng som vi kan få därifrån så är ju bara ett plus att troligtvis kommer Italien att vilja vinna alla sina matcher bortsett då från då på söndagen förstås, men att annars så de kommer att gå som etta och så som vi just nu spelar så de här andra lagen har absolut ingen möjlighet att liksom vinna över oss.
Jag blev jättenyfiken där när du säger tendenser, att du säger tendenser och grejer. Berätta. Mm.
Ja, alltså det finns liksom vissa grejer som jag tycker att påminner på ett sätt. Alltså jag skulle kanske kalla det ett sånt här skandinaviskt sätt att spela de här liksom kvalerna. Att man är liksom väldigt, liksom kollektivet kommer först och alla jobbar för varann och utöver det så har vi sen det där en... Vi har en målvakt, en målspottare i världsklass som inte vi har haft på länge. Vi har ett centralt mittfält som styr och ställer och är liksom hjärtat i hela laget. Och utöver det, sen runt omkring allt det här så har vi då resten som verkligen liksom jobbar och gör allt för laget och inte tänker på sig, kanske sig själv i första hand. Och det har vi försökt göra flera gånger, men vi har riktigt aldrig lyckats i det. Och nu liksom ser jag att om man tänker på till exempel Sverige som har gått vidare till slutspel, VM och EM här i flera år i rad, så det är just med de här ingredienserna som de har haft. Och samma gäller då Norge och de här andra skandinaviska länderna. Därför har jag liksom absolut, som sagt, full tro på att det kommer bara att gå.
Mm. Men idrott är fullt av överraskningar. Vad kan gå fel?
Nej, alltså Finland är bara 5 poäng före Bosnien som är ett väldigt bra fotbollslandslag och Finland ska spela borta mot Bosnien ännu. Det är inget märkligt om Finland förlorar den matchen. Och då är ju egentligen gruppen ganska öppen. Då är det två lag inom två poäng med fyra omgångar kvar att spela. Så att vissa kan säkert gå snett. Men sånt som måste gå snett för att Finland inte ska gå till slutspelet, så är sådana saker som att Bosnien ska slå Italien eller att Finland ska förlora hemma mot Armenien. Så att ska vi säga, det är fortfarande möjligt, men jag håller med Sixten där att det finns en sån stabilitet i det finländska laget att det är osannolikt att Finland under resten av det här kvalet ska tappa så många poäng att laget inte tar sig dit. Finland ska inte behöva fundera på vad andra lag gör i den här gruppen, utan ska av egen kraft ta tillräckligt många poäng. För att jag tyckte att gårdagens match var inte alls märklig på något som helst sätt, spelmässigt eller underhållningsmässigt sätt, men ändå så var det någonstans en symbol för det nya i Finland fotboll och det nya med det här landslaget. För att Finland har jättemånga gånger i viktiga kvalmatcher på hemmaplan spelat bra, skapat många chanser, haft gott om möjligheter att göra många mål och fått nöja sig med kryss till exempel på hemmaplan. Igår hade ju Finland knappt någon målchans på hela matchen. Det var ju en 0-0 match med en fånig straff som Finland vann. Och det var någonstans för mig att det här laget har en sån vinnarkultur och en sån stabilitet att det också när det inte skapar en massa chanser, håller mycket boll, styr spelet, kan vinna matcher. Och det är ju någonstans klischéfyllt en styrka att ett lag vinner också när det inte spelar lika bra som det kan göra till exempel senast mot Bosnien när Finland stod för en spelmässigt mycket bättre match. Och där håller jag med Sixten att stabiliteten i den här truppen är så otroligt mäktig nu, och det är intressant vad Markku Kanerva och hans lag har fått till stånd. Just det där att i Tammerfors har spelat nu 6 matcher i rad utan att släppa in ett enda mål. Det är egentligen helt otroligt. Speciellt när man ser på backlinjen, så det är ju inga europeiska toppspelare där. När man tittar på klubblagen i backlinjen, så det är ju inte till exempel som Grekland då, som har Napoli och Arsenal i mittförsvaret, utan här är det cypriotiska ligan och sånt. Så att häftig organisation, och det är just det som gör att jag tycker att det finns ingenting som tyder på att det helt plötsligt skulle börja gå sämre.
Mm. Vad säger du, Lina? Vad är hemligheten nu bakom Finlands framgångar enligt dig?
Men jag skulle hålla med det som Sixten sa om att nu har Finland och Markku Kanerva lyckats liksom bygga upp det här som laget och liksom det finns ett självförtroende. Det finns ett tro på att vi kan och vågar göra saker och ting, hålla boll och sådär. Och det är det här som jag också som domare nu har många gånger sett just kring de här skandinaviska länderna. Att Sverige har ju varit en föregångare med just det här mentala biten. De har alltid varit jättestarka där. Och jag tror att det har tagit dem väldigt långt många gånger. Så det där ser jag som domare också, att nu har Finland kommit i fatt de här andra nordiska länderna på den här punkten. Och nu kan vi då nå framgång.
Mm. Sixten?
Jag har haft nu under det här året möjligheten att liksom vara med i de här taktiksnacken liksom innan när de träffas inför varje det där landskamp och det är helt otroligt hur liksom där också, alltså inom tränarstaben, det liksom har ett sånt visst lugn, viss trygghet och tro på vad man gör. Så det är ju självklart att det liksom speglar sig i spelarna, och när man snackar med de här spelarna så om jag jämför, jag är så pass gammal att jag har liksom följt mer än en god tid liksom olika landslag och så bortåt vidare. Men att just det att spelarna också liksom snackar att oj vad det är roligt att komma och spela landskamp nu igen. Och alla är liksom lugna, det är liksom en väldigt liksom trygg omgivning och ingen liksom går och funderar på att få se hur det ska gå och för att de vet exakt vad de ska göra och alla tror på varann och alla har sina uppgifter. Och du nämnde de här mittbackarna, så motståndarlagen hamnar ju för det mesta bara slå inlägg. Det är liksom det enda sättet de kan liksom komma in i vår formation och där råkar vi då våra mittbackar råkar då vara väldigt bra i de här höjdduellerna och liksom vinner väldigt mycket av dem. Att sen kan de ha liksom andra grejer som inte de är lika bra som någon från Napoli eller någonting annat. Men att det där, de spelar, får spela liksom med sina bästa kvaliteter. Och det är ju liksom det som är väldigt, väldigt viktigt för ett lag, att alla får visa sina liksom bästa delar och hamnar inte liksom ut för liksom någonting utöver det. Och där ser jag liksom egentligen den där liksom stora grejen, och alla njuter och komma till en samling och man går till en match att som du sa så det, inte var det några fina grejer eller något sånt, men det fanns ett visst lugn och trygghet att vi kommer att göra det där ena målet oavsett liksom i något skede, och ingen panik att när det kommer. Alla tror på det, att förr eller senare så gör de ett misstag och då gör vi ett mål.
Mm. Men det som är ju lite intressant här är också det att Marko Kanerva har ju nu fått liksom någon form av sån här fotbollsgenistatus. Liksom hans aktier som fotbollstränare, landslagstränare har ju stigit liksom med raketfart. Det var inte många år sedan som han var andra val, och var det 2011-2015 fick han hoppa in och rädda det som räddas kunde. Och 2017 så fick han ansvaret. Vad har hänt med Marko Kanerva? Varför är han just så lämplig för det finländska landslaget just nu?
Jag tror Marko Kanervas ledarstil och hans sätt att agera och verka så passar så otroligt bra med det här laget. För det här laget har ju faktiskt väldigt få stjärnor. Lukas Radetzki och Teemu Pukki är stjärnor. Men annars är det otroligt fascinerande hur jobbigt många av de här spelarna har i sina klubblag. Och sen när de kommer till landslaget så kliver de upp på en helt annan nivå. Man kan räkna på många spelare som helst. Robin Lood, Pyry Soiri, Jasse Tuominen, riktigt motigt i klubblag. Inte spelar heller Tim Sparv och Glenn Kamara varje vecka och varje match. Inte de heller stjärnor i sina lag. Men när de här spelarna kommer till klubblaget, så då kommer den här lugna, pedagogiska, ödmjuka, människonära tränaren Marko Kanerva till sin rätt. Jag tror att om man skulle ha ett mera stjärnspäckat lag, att det skulle flyga in spelare från toppklubbar över hela Europa, så kanske man eventuellt skulle få ännu mer ut av laget med en mer sån här karismatisk, sån här sprakande tränare. Men jag tror, min analys är att med just de här spelarna så är Kanerva helt perfekt.
Mm. Skulle han kunna träna något annat lag? Liksom sådär. Skulle han kunna nå framgång på samma sätt? Eller är det just den här kombinationen?
Nej, åtminstone han kommer att få chansen. Det tycker jag är så cool. För det här ger ju eko i fotbolls Finland, Norden, Europa. Så jag är helt säker på att Marko Kanerva förr eller senare kommer att få testa med ett mera, vad ska vi säga, på pappret namnstark spelarmaterial också. Det blir kul att se hur det går.
Mm. Vad säger du, Lina? Tror du Marko Kanerva skulle kunna driva ett mer stjärnspäckat lag också till liknande framgång?
No, säkert skulle det kunna gå. Jag känner honom ju inte alls så där personligen, den bild man får av honom så där via media, så han verkar ju väldigt lugn och sansad, så att det kan hända att det med några stora stjärnor skulle behövas lite mer driv i det hela, men jag tror att det finns det säkert också i honom om det skulle behövas.
Vad säger Sixten?
Sen å andra sidan känner honom sen pojkåren, så att vi har ju spelat tillsammans och det där, så att han har ju inte ändrat sig alls egentligen. Han är exakt likadan som han var för 20 eller 30 år sedan eller så att han har sin stil, och jag skulle egentligen liksom lyfta hela tränarstaben, att de har en väldigt bra liksom kombination där, att där är ju Mika Nurmela som är kanske lite mer än den sprakande och det där Kari Martonen som kanske lite liknar då Kanerva och så de har en sån bra kombo där att det där, men att jag tror liksom att det, att som du nämnde, så han har varit liksom assisterande tränare väldigt ofta eller flera gånger här och allt det som han har lärt sig av de huvudtränarna som har varit, så det får vi njuta av nu, att han har ju liksom fått följa med vid sidan om hela tiden, att det där är en bra grej, det där skulle jag kanske göra på ett annat sätt eller liksom och fått fundera på de här grejerna och han gjorde ju redan en stor grej med U21 någon gång i tiden som han tog dem till EM-slutspel och det här är ju liksom bara följden till den, att Jag tror han passar väldigt bra i sådana här landslagssammanhang. Sen det där han, det är ett antal år sedan han har varit med i klubblag, så att det är väldigt svårt att säga, för att det är två olika världar, och här träffas du alltid emellan väldigt korta perioder, och i klubblag så i princip så har du 25 barn som du ska köta om liksom dagligen, att det är liksom en helt annan omgivning, men det här passar honom absolut bra.
Mm. Om vi sen tar spelarna och går tillbaka liksom ännu en liten sväng till matchen igår. Pukki förstås la in den viktiga straffen, den nödvändiga straffen, gjorde det vad han skulle göra. Andra nyckelspelare igår, vem skulle ni vilja lyfta fram?
Jag tycker personligen att Glenn Kamara var bäst på plan. Jag tycker han var balansspelaren på mittfältet som gav Finland ett övertag i stora delar av spelet. Jag tycker hans framfart i det här kvalet och sättet som han har kommit in på i det här landslaget det senaste året har varit speciellt. Han har förvandlats på väldigt kort tid till en nyckelspelare, en väldigt viktig spelare. Sen mittbackarna som Sixten var inne på, de var stabila, gjorde sitt hela matchen, hur bra som helst. Pukki gjorde sitt mål, Radetzki gjorde sina räddningar. Men ska jag lyfta fram min favoritlirare igår så var det Glenn Kamara. Jag tror han kommer att vara bra hela hösten också, resten av kvalet.
Mm. Lino?
No, jag måste ärligt säga det där att jag befinner mig ute på lägerskola för tillfället med min årskurs 6. Och det där, vi hade nog matchen så där framme på min mobiltelefon och det där titta med ena öga lite här och där. Så jag såg straffen och lite glimtar här och där. Så jag kan nog inte säga så mycket om vem som utmärkte sig igår. Att det gick mig lite förbi.
Mm. Men laget tog hem segern igår i alla fall och det var det viktigaste.
Det var viktigaste och det var nog många elever som ville hela tiden ha koll på läget att berätta sen om det blir mål och liksom så här. Och det var många som lite tittade där bakom min rygg också. Och det där. Så vi följde så med så mycket det gick där mellan vårt eget program. Det var lite mörkare kurra gömma och lägerboll på gång där.
Och domen var bra dessutom.
Nåja, jag har inte sett så mycket av det heller. Straffen som det där då tilldelades Finland så tyckte jag nog att var korrekt dömd, att det var inte något snack om den saken.
Då ska vi kanske inte gå in på de där domagrejerna desto vidare. Det fanns kanske en del saker att diskutera där också under matchen igår, men som sagt, det var den matchen. Men sist är det nu, om vi tar nyckelspelare, nu får man inte nämna Pukki och kanske inte då Kamara heller eftersom han har nämnts vid namn. Finns det någon ännu utöver dessa två herrar som du vill ta fram?
En som alltid emellan får tycker jag lite onödig kritik så är ju Tim Sparvo och folk kommer ihåg någon felpassning hit och dit och jag skulle kanske liksom lyfta den här kombinationen mellan Kamara och Sparvo att de vet exakt var de har varandra och de balanserar liksom anfallsspel, försvarsspel och den biten är otroligt viktig för oss för att det kommer alltid situationer som det kom igår också. Tim tog ju ett gult kort till och med i ett läge var vi då tappade bollen och det fanns en möjlighet för en kontring för Grekland. Men han tog det beslutet att det här är så pass viktigt att vi tar bara och stoppar spelet här och jag hamnar vila mot Italien. Men att han är ju liksom helt otrolig, liksom otroligt klok, spelar liksom otroligt klokt hela tiden och vi glömmer bort emellan att det där han, eller vi kräver av han liksom att han ska vara väldigt teknisk och vara väldigt väldigt smidig med bollen och nu pratar vi om en kille som är vad han är 1,92 lång så att säg med en annan 1,92 lång kille som liksom har såna egenskaper som han har att han gör liksom både offensivt och defensivt ett otroligt jobb och kan hålla i bollen just vid rätta tillfällen och lugna ner spelet och kanske man inte liksom ser på samma sätt som kanske med Kamara så ser man inte honom där uppe och göra några stora grejer eller något sånt. Men att den här kombinationen som de har liksom hittat sinsemellan så utan den så skulle vi inte vara här var vi är nu.
Mm. Och som du själv sa, han tog ett gult kort igår, vilar i matchen mot Italien. Hur stor förlust är det att Sparve borta nu på söndag?
No, alltså jag ser det ju, alltså det här är ju bara min personliga åsikt, men jag ser det ju så att det var exakt rätt läge att ta det där gula kortet. Sen efter Italien-matchen så är han fri av kort och kan spela i princip resten av matcherna. Så att för mig var det helt rätt.
Ingen större dramatik där. Du lyssnar alltså till Slaget efter 12 där vi diskuterar Finlands EM-kval i fotboll tillsammans med FIFA-domaren Lina Lehtovaara, träningschefen Sixten Boström och Kristoffer Herbert från Ylesporten. Mitt namn är Anki Karhu. Vi fortsätter vidare, blickar framåt mot följande match, nämligen Italien på söndag. Vad har vi att vänta där? Finland slår ur underläge, jo, men sen?
Nej, men det är just det att utgångsläget är så otroligt, otroligt tacksamt, för att om Finland tar poäng så är det bara bonus. Och om Finland förlorar så är Finland fortfarande på väg mot EM-slutspel. Och det är ett tacksamt utgångsläge för ett lag som sagt vinner gång på gång på gång på gång på gång i Tammerfors utan att släppa i mål. Möter ett italienskt lag som inte lär ha varit särskilt bra igår. Italien vann mot Armenien på bortaplan med 3-1 men fick spela länge med mot 10 man. Och rapporterna därifrån säger att inte Italien alls var särskilt imponerande. Det är alltså inte ett lag med något jätteflyt som kommer till Tammerfors. Och jag känner att med den medvind som det här laget har just nu så är det inte alls otänkbart med en finländsk poäng då och ytterligare lite närmare det där EM-slutspelet. En annan intressant sak är att matchen mellan Armenien och Bosnien spelas tidigare. Den spelas på eftermiddagen. Och det är inte alls otänkbart att Armenien tar poäng av Bosnien där heller. Och i så fall kan det alltså Finland få ett riktigt boost inför den här matchen också. Och nej, häftiga saker kan hända på söndag.
Mm. Vad tror du, Lina?
No, jag tror ju också att det kan faktiskt bli riktigt till och med vinst. Så jag tänker nog söka mig till Tammerfors på söndag kvällen att fast det nu alltid då blir lite sent och man ska på jobb följande morgon. Men jag tror att det är värt att där ta sig dit och uppleva den här stämningen på Ratina. Och förstås hoppas och tro att det nollan hålls och vi kanske får in ett mål.
Mm, sikt.
Ja, alltså det kommer bli en intressant match. Och jag tror också att vi har en bra chans att ta poäng i den matchen. Jag såg en del av Armenien, Italien igår och som du säger så, men där igen, vi pratar om ett lag som har världsklassspelare och vi pratar om att Finland inte hade något, alltså att det matchen, det fanns inte några riktiga höjdpunkter och grejer i den matchen. Samma sak med Italien, de är så rutinerade, de fixar en 3-1 vinst och det är just där som jag tycker att vi har kommit i ett sånt läge med det här laget att vi tar de här vinsterna oavsett hur spelet ser ut. Och det är ju de här storlagarna som alltid har gjort så. Att om vi tänker på Portugal som ett exempel, att de förlorar alltid sina 2-3 första matcher ungefär eller tappar poäng i dem alla och ändå så är de alltid i slutspel och Italien lite samma sak och flera andra gör lika. Men att det finns den där rutinen och vi börjar komma in i den grejen nu med det här laget. Och vi pratar om Sverige och Skandinavien. Sverige har ju liksom alltid haft, eller i flera år haft just det att nödvändigtvis ser det inte liksom helt fint ut och perfekt och allt det här. Men att de tar de där poängerna och med kval så spelar det ingen roll hur du tar poäng, bara du tar poäng. Och det är ju så som de här storlagen alltid kommer med i de här slutspelen.
Mm. Nu måste jag ta på mig rollen som domedagsprofet här i alla fall eftersom ni är så positiva. Men vad händer med det här laget? Om Finland förlorar mot Italien, okej, fine, det är väntat. Så förlorar man borta sen då mot Bosnien-Herzegovina. När börjar den där oron krypa in i spelbyxorna på landslaget?
Nej, det är ett intressant läge i så fall och det är inte alls otänkbart att det sker. Men det är just där som jag tror att Finland till och med skulle klara av två sådana smällar. För efter det har då Finland de följande matcherna hemma mot Armenien och Liechtenstein. Och jag tror att den stabiliteten som finns i den här truppen, lugnet, självförtroende, sättet att jobba på, gör att också med noll poäng i de två följande matcherna så skulle det bli fulla 6 poäng mot Armenien och Liechtenstein. Jag tror alltså inte att panik kommer in så snabbt, men jag förstår frågan, den är befogad.
Mm. Vad tror ni andra?
Ja, alltså jag tror inte att den paniken kommer. Den lugne som det där laget liksom utstrålar för tillfället, så de tar var match för sig. De har en plan, de går och uträttar den planen till varje match, och oavsett vad som händer i den matchen och vad resultatet är, så går de vidare till följande match, och det är igen en ny möjlighet för dem. Och att man, det var ju lite här med Nations League då, när man förlorar mot Grekland, och så förlorar man följande match också, och men där var det liksom, det var ju klart redan, så att egentligen så har de ju, för de här matcherna har kommit så in på varandra, att egentligen, även om vi pratar om två olika turneringar eller det där, så matcherna har så kommit så snabbt in på varandra, att egentligen så borde det ju ha synats då i början av EM-kvalet efter de här två förlusterna, men ingenting skedde, utan man gick vidare, man kom in i EM-kval och nu står vi var vi står, och så att jag...
Det blev ju dessutom en tredje förlust också, om att kvalet startade med 0 poängar mot Italien. Exakt. Och då var man sådär, att vad betyder det här nu, att är man tillbaka på ruta ett, och så åkte laget i Armenien och uppträdde oerhört stabilt, inte alls som ett lag som skulle ha förlorat 3 raka tävlingsmatcher.
Så alltså, det vad ni sitter här och säger nu är A, man ska boka in semester i juni nästa sommar, inte i juli som folk brukar sådär normalt, och B, delta i och försöka få en, knipa en biljett sen till fotbolls-EM. Men det är så. Ja,
absolut, det lönar sig att göra nu, för snart är det för sent.
Så Finland kommer att spela i EM 2020?
Ja.
Huvud i pant här nu? Hela gänget.
Jag säger ja.
Jag är helt övertygad.
Och Toffe?
Nej, precis, jag säger. Det är mer sannolikt att Finland gör det än att Finland inte gör det.
Nej, men det där var fegt. Ja, ja eller nej?
Absolut.
Men det är väl ett ja?
Nej, det vet jag. Det är ett ja. Ja, absolut, absolut. Nej, men helt otroligt läge. Jag menar, om man tänker sig så här ur finländsk fotboll, så är det ju, jag menar, alla fotbollsrealister och sådana fotbollspessimister får ju börja ta sig och se sig i spegeln här så småningom.
Om vi nu ännu lite ska ta ner på entusiasmen och ivern här, så är det värt att komma ihåg att Finland aldrig har spelat i ett VM eller EM-slutspel, eftersom platserna också har varit betydligt färre tidigare. Mm. Om vi tar EM till exempel, försökte Finland nå ett EM-slutspel med 8 lag, och när man tänker på den ekvationen idag så inser man ju att det aldrig gick.
Nej.
Och sen blev det 16 lag och nu är man uppe i 24 lag, och med 24 lag så känns det onekligen som så att förr eller senare måste bara Finland gå. Kan inte vara 24 lag i EM hur länge som helst utan att Finland går, det är liksom inte möjligt, och nu så tror jag att stunden är kommen.
Mm. Det kom lite andra fotbollsnyheter här i veckan också. Goda nyheterna för damlandslagets del. Damlandslaget och damspelarna får de facto samma ersättning som herrlandslaget får för de här landslagsersättning helt enkelt. Hur stor grej är det här för damfotbollen i Finland?
Ja, jag ser det som en stor grej, och jag ser det som en... Att speciellt på landslagsnivå så tycker jag att det är liksom helt rätt. Och jag tycker om den grejen att igen en gång här i Skandinavien så har vi liksom satt igång egentligen hela den här debatten. Och i Sverige och Norge och nu då Finland också. De här ersättningarna som de får är ju inte ändå liksom för herrarna norr jättestora på så sätt att man skulle komma och spela för att man får en så god ersättning. För att de får ju ändå, alltså de har ju sina arbetsgivare runt i Europa, och det är där som de gör sina eller får sina stora löner och så. Så att för mig är det liksom helt självklart att det ska vara så här. Och det är ju fint att Finland står i framkanten här och gör de här besluten.
Mm. Vad säger du, Lina? Hur viktigt är det för damlandslaget, hela det här nya spelarkontraktet?
Ja, det ser det som att det är jätteviktigt och det var ganska ett så här, sammanträffande. Jag befann mig i tisdags i Norge för att på kvällen då dämma Norge mot England, en A-landskamp och det där. Och då står ju den här nyheten då om att vi i Finland har gått in då för att ha samma ersättning för landslaget på dam- och herrsidan. Och Norge hade ju varit före Finland med det här. Kommer jag inte ihåg exakt när de gick in och gav samma ersättning. Men jag tycker att det absolut var rätt av då, förbundet att se till att det blev liksom jämlikt där. Att är man herr eller damspelare så man representerar sitt land. Och jag tycker att där ska ersättningen vara samma. Och som Sixten sa där så för damerna är det ju då, så det är viktigare kanske med den här ersättningen att de har ju inte lika stora löner när de spelar för sina klubblag, så den här landslagsersättningen blir ju ganska viktig då, för att klara den här ekonomiska biten.
Mm. Vad tror du, Toffe, kommer det här att avspegla sig nu sen då på andra bollsporter också? Nu kanske hockeyn främst där. Pasi Mustonen, damlandslagets cheftränare, där var ganska snabbt ute och sa att det här sprider sig nog. Men hur realistiskt är det?
Det är ju en lite annan situation så som VM-turneringarna är uppbyggda och att spelare kommer över från Nordamerika och sådär. Men det är klart att det här sprider sig och det är klart att det är på väg mot mera jämställdhet och mera jämlik idrott. Sakta går det ibland, men riktningen inom finländsk idrott är åtminstone alltid den rätta, vill jag påstå. Och jag tycker det är häftigt hur odramatiskt det här har skett. Det har varit på gång under en lång tid. Här spelarna har talat sig varma för det här också. Det har aldrig varit några konflikter egentligen på vägen, utan det har gått väldigt smidigt och omärkligt. Och nu när det väl kommer så möts det närmast sådär med snudd på en axelryckning att jaha, no, självklart att vi skulle ha det så här och ingenting är ju bättre än det. Jag kan tycka att det är märkligt att inte bollförbundet till exempel har gjort större saker av det här. Ordna någon presskonferens, skicka ut officiella stolta pressmeddelanden, fixa en större grej av det, utan det kom ju fram för att damspelarna började twittra om det. Det var den vägen pressen fick nyheter om det och ännu nästa dag i tidningen så var enda källan som fanns tweets från damspelare som hade fått då information om det här. Officiella uttalanden från bollförbundet kom först dagen efter. Och kan jag tycka lite märkligt, men samtidigt så bidrar också till det där som jag sa, att det känns mindre dramatiskt. Det känns som en självklarhet. Det är ingenting som man behöver slå på världens största trummor kring, utan det är så som det är 2019.
Mm. Och på tal om damlandslaget, så de har ju också inlett sitt EM-kval här och vann över Albanien. Om nu då herrarna tar sig till EM, så hur går det för damernas del ett år senare?
Ja, jag fick jag var i somras och kollade på dam-VM och nivån har ju stigit väldigt här på senare år jag önskar ju att våra damer också går vidare och de kommer att klara sig, men att på damsidan så skulle jag säga att, eller min åsikt är den att jag tycker att det kommer med en sån otrolig fart nya länder hela tiden som liksom börjar satsa på damfotboll och tyvärr så gör det bara det svårare för oss hela tiden att om vi går 10-15 år eller redan i början av 2000-talet så då låg vi ju ganska bra till och vi det där var väldigt nära flera gånger och komma med till och vara med i EM-slutspel och men det blir tuffare och tuffare för varje år för att det dyker upp liksom nya länder som satsar på damfotboll och för att hänga med där så kommer att bli väldigt svårt.
Vad säger du, Lina, går damerna vidare till EM?
Ja, jag hoppas ju att de gör det, men att där kommer de att möta i kvalen då Portugal och Skottland var det väl. Så där ser jag nog som ändå ganska tuffa motståndare och där satsas det mycket på damfotboll i de länderna så att inte är någon självklarhet, men jag tycker att Finlands damer nog visar att de har gått framåt nu också de senaste åren och jag såg nu inte så jättemycket heller av den här matchen som de spelade mot Albanien. Vi satt på flygfältet och väntade på flyg för att komma till Norge, så det blev så där lite med en öga också tittat på den matchen, men jag förstår att första halvlek hade bjudit på väldigt bra spel, så det där jag hoppas att de ska ta steget i EM. Och det är alltså inte alls omöjligt att, de gör det.
Toffe får sista ordet alldeles kort.
Om jag måste svara gällande nej på den frågan, så svarar jag nej. Jag tror att det blir tufft. Det är bara ettan som garanterat går vidare. Dessutom tvåorna kan hamna och kvala. Och Skottland är på väg att bli bättre och bättre. Det var ganska bra i VM i somras, fast laget inte gick vidare från gruppspelet. Och Portugal förlorade Finland mot i senaste kval och sådär. Så att det blir tajt, men hoppas gör vi ju.
Det blir en spännande fotbollshöst och vinter. Tusen tack ska ni ha.